الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشات أتقوينا كتاب رياض الصالحين أو الحافظ النووي وكبيا كومت فرام تيل كابتلت ساكي سمي في بيودنا ودار نمنا في فترن فليرا اند كابتل أم ساكي سم مسلمين مستحولا سي بورتا إفلون ساكي سم فشتار برادرسكابت ملان مسلمين Och han säger i kapitel 274 Baben nahi an idhar ash-shamatatu bil muslim. Kapitlet förbudet att bli skadeglad över en muslim. Illvillig. Ash-shamata på arabiska det är att man är skadeglad. Och vad betyder det? Att man blir glad om ens broder blir sjuk, skiljer sig, får sparken från jobbet, blir av med sina pengar. En muslim, ett land går under, ekonomin kraschar och man blir jätteglad. Är det här halal eller haram i islam? Det är haram. Varför är det haram för? För att vi muslimer, vi ska vara bröder. Och vad är det vi ska önska för varandra? Det goda vi önskar för oss själva. Eller hur? Det är inte förenligt att önska dåligt för en broder. Att bli glad åt någon annans misslyckande. Blir du själv glad om du skulle drabbas av en sjukdom? Eller din bil brann upp. Blir du glad? Ditt hus brann upp? Nej. Ditt barn dog eller liknande. Klart du inte blir glad. Du blir ledsen. Och då ska du känna samma sak för dina syskon i islam. Och det är inte tillåtet att vara skadeglad. Att vara lycklig över att det går dåligt för muslimer. Utan vi är, som profeten Alaihissalam sa, en kropp. Som en kropp. Vi gläds åt varandras glädje och vi känner sorg med varandras sorg. Det är så muslimerna ska vara. Och vi ska inte vara skadeglada. Och det tyder också på att man är sjuk i hjärtat. Att man önskar andra dåligt. Man blir glad av andras misslyckande. Kommer det här från en frisk människa? En person med stark iman? Nej, wallahi. Det är en person som har grova problem. Grova problem och är hatisk och liksom önskar dåliga saker för andra människor. Och författaren nämner här Allahs uttalande innamal mu'minuna ikhwa. Att muslimerna är bröder. Yani det är inte passande för en broder att önska dåligt för sin broder. Det negerar det bröderskapet Allah har påbjudit. Och han nämner också versen han har nämnt i flera kapitel innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'nahum Allah fi dunya wal akhirah. De som besvärar Allah och hans sändebud blir förbannade i detta liv och i nästa liv. Yani al-munafiqun hycklarna i Medina. De hade den här egenskapen att när muslimerna led underlag, de förlorade ett krig, så blev de jätteglada. Och när muslimerna vann så blev de jättebesvikna. Det här är en ond egenskap. Att yani, beglädjas åt att det går dåligt för muslimerna. Och man hör ibland sådana saker. Att det går dåligt för ett muslimsland, ekonomin går åt skogen och jag vet inte vad. Och de blir glada. Så ja, nu fick de, äntligen. Och så vidare. Ja visst, muslimska länder vi har brister, makthavarna kan ha brister. Men ska vi glädjas åt att folket kommer hamna i fattigdom, i sjukdom, i krig? Och nej, klart vi inte kommer glädjas åt någonting sånt. Det är tråkigt. Man känner sorg för såna här saker. Och författaren nämner här en hadith där det berättas från Wathila ibn al-Asqa radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa la tudhiri shamata li akhik fayarhamullahu wa yabtalik. Att bli inte skadeglad åt din broder. Kanske Allah kommer att förbarma sig över honom och låta dig prövas. Och den här hadithen finns berättad av Tirmidhi. Och det finns lite ikhtilaf, lite olika åsikter om den är autentisk eller inte. Men imam Tirmidhi säger att den är hasan och vissa andra ulema. Men dess betydelse är korrekt. Och vad är betydelsen av hadithen? Att bli inte skadeglad åt din broder. Att du sitter och skrattar åt hans misslyckande. För varför? Kanske Allah kommer att förbarma sig över honom, korrigera hans tillstånd och låta dig hamna i det som du satt och skrattade åt. Ja? Du skrattar åt att han blev av med jobbet, han blev urpank, han förlorade allting. Du tycker det, nu fick han. Hahaha, rätt åt han. Sen efter 5-6 år, samma sak hände dig. Som straff för att du skrattade åt honom. Förstår ni? Al-jaza'u min jinsil amal. Islam. Allah belönar dig för det du gör. Det du gör kommer tillbaka. Är det inte så? Till och med man säger på engelska, vad är det? What goes around, comes around. Det, så som du är kommer det tillbaka på dig. Kama tudin tudan. Jaza'an wifaqa. Det du gör kommer tillbaka i enlighet med det du har gjort. Så önskar du ont för folk och skrattar åt deras misslyckande, kanske det kommer att falla tillbaka på dig någon dag. Och det här ser man. Det här har man sett. Wallah, jag har hört berättelser om folk som ibland skrattat åt en uteliggare, någon hamnar i alkoholism och sitter på gatan. Muslim, han är ta'ban, yani. Någon går till moskén och skrattar åt honom och säger, kolla den här äckliga människan hit och dit. Sen som han efter några år, han som skrattar åt honom sitter själv på gatan och han som satt på gatan sitter i första raden och ber i moskén. Det kan hända, man hör sina berättelser. Därför våra hjärtan är svaga, man ska alltid be Allah med thabat. Alltid önska gott för folk och vilja folk väl. Vad känner jag på att gå och skratta åt folk, göra narr av folk och bli glad av deras misslyckande? Så det här ska man verkligen akta sig för. Och profeten alaihissalam brukade också söka skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från shamata till a'da. En av de sakerna han gjorde isti'ada ifrån var att hans fiender skulle yani, finna glädje, skadeglädje i det som drabbar honom. Så vem är det som blir glad åt muslimernas misslyckande? Det är icke-muslimerna. Så vi ska inte ha en sån här dålig egenskap. Taib. Nästa kapitel, och dessa kapitel är väldigt korta. Någon aya, en, två hadither, så att det kommer gå undan. Och vissa av dessa hadither har också repeterats, har nämnts tidigare i boken. Bab tahrim at-ta'nu fil ansab al-thabita fil zahir al-shar. Kapitlet att det är förbjudet att kritisera eller reta någons härkomst, någons börd eller släkt som är bekräftade. Det är haram i islam att reta en persons härkomst eller tvivla, ifrågasätta personens härkomst. Och det kan vara på en individuell nivå, familjenivå, och det kan vara på en större nivå. Gärna till exempel att man retar en persons familj. Man säger din familj är si och så, de är snåla, de är försak, de är onda och hit och dit. Gärna man pratar illa om någons familj. Eller någon säger jag kommer från den här släkten. Och du säger nej, det gör du inte alls. Gärna du bara säger du förtjänar inte att komma från deras släkt, det är omöjligt, du ljuger och så vidare. Det får du inte göra. För islam lägger jättemycket vikt på al-ansab. Vet du vad det är för någonting? Al-ansab betyder släktträd, härkomst, vart man kommer ifrån. Profeten alaihissalam, han sa, lär er era nasab. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Lär er från er härkomst, ert släktträd, vad gör att ni kan hålla släktbanden. Så islam lägger jättemycket vikt på att lära sig sina släktband. Och det är därför också islam har förbjudit zina, otukt. För när folk gör otukt, som väldigt vanligt här i västvärlden, där kanske mer än hälften av alla barn föds utanför äktenskapet. Om vissa växer upp och vet inte vem deras föräldrar är, eller speciellt pappan, eller får veta att pappan är någon annan och så vidare. Det kan hända att den här personen senare, för det första, föräldrarna har skyldigheter mot barnen. Barnen har skyldigheter mot föräldrar. Dessa skyldigheter försummas, eller hur? Två, skräckscenariot. Att den här personen växer upp och sen blir tillsammans och gifter sig med sin syster. Utan att veta det. Eller hur? Och det här kan vara vanligt idag. Provrörsbarn, befruktade barn hit och dit. Och zina. Och man, folk vet inte vem som är vem. Det blir ingen, samhället blir, ja, det blir kaos till slut. Men när det blir att man har släkter, man har familjer, man har klaner. Man håller reda på varandra, man ser efter varandra. Man stöttar varandra och hjälper varandra. Som det är i muslimska länder. Du har ett problem, du har en familj, du har en släkt. De är där, de ser efter dig, de hjälper dig. Men när det blir så här, ingen vet vem som är vem och man har inte kontakt med föräldrar, föräldrarna har inte kontakt med barnen, folk har barn utan att veta om det. Det finns arvsrätt, det finns rättigheter när det kommer till giftermål och många saker som går förlorade. Så att behålla sina släktband är viktigt i islam, veta sina släktband. Och därför blir det också allvarligt att tillskriva sig någon annan än sin far. Eller att då reta någon och tillskriva någon annans en person och säga han inte från den släkten eller familjen eller stammen och så vidare. Det är haram i islam. Eller som vissa jahala, okunniga människor gör, att de retar ett helt folk eller en hel stam. Och det här wallah, jag hört det med egna ögon. Att vissa retar, de säger den här kabilan, den här stammen, de är så och så. De är alla snåla, de är alla dåliga, min dotter får aldrig gifta sig med någon från den här stammen. De är från samma land, samma folk, samma språk. Men de ser den andra kabila som nästan najis, yani som det skulle vara orem. Subhanallah. Och det här är jahiliya. Det här hör inte hemma i islam. Men hur kan du tro så här dåligt om ett helt folk på grund av att de kommer från en kabila, en släkt? Det här är jahiliya. Det här hör inte hemma i islam. Och vad är straffet för detta? Här nämner profeten alaihissalam, han säger ithnani finnas huma bihim kufr. Två saker är kufr hos folk. At-ta'nu fi an-nasab, att kritisera andras härkomst. Wa niyahatu 'ala al-mayyit, och att jämra sig över de döda. Så här nämnde svaret att det är från kufr, den egenskap av otro. Man efterliknar här de icke-troende. Och i en annan hadith nämns att det är från egenskaperna av al-jahiliya, att skryta över sin härkomst och kritisera andras härkomst. Det ska man vara försiktig med. Och subhanallah, i slutändan, vi kommer alla från vad? Shabab. Från Adam. Och Adam kommer från jord. Så vem är det som kan komma och säga att han är bättre än någon annan när vi i slutändan är syskon? Vi har samma far. Eller hur? Så det är ologiskt. Okej, om du skulle komma från någon annan person som är, inte vet jag, och någon annan kommer från någon annan och hit och dit. Men även då, det skulle inte ens funka. Men vi kommer i slutändan från samma person. Och därför så sa profeten alaihissalam vad? Att det finns ingen företräde, det finns ingen dygd över en svart, över en vit, över en vit, över en svart. Och så vidare. Illa bi taqwa. Vi kommer alla från Adam och Adam in turab. Så det spelar ingen roll. Det här rasism hör inte hemma i islam. Och bakåtvänd rasism hör inte heller hemma i islam. Att svarta är rasistiska mot vita. Vissa tror att det är rasism, det är bara att svarta är vita rasistiska mot svarta. Nej, voilà, det finns rasism även bland muslimer. Finns det inte det? Jag behöver inte nämna här. Land mot land och folk mot folk. Det finns, eller hur? Och det största beviset är när någon vill gifta sig för någon från andra landet. Vad föräldrarna säger. Ni vet alla. Jag behöver inte kommentera. Rasism finns. Och det måste vi bli av med. Det måste vi rena vår umma från. Det är någonting som shaitan kommer med för att förstöra mellan muslimer. Nästa kapitel, bab an-nahi anil rish wal khida. Kapitlet att det är förbjudet att lura och att bedra. El rish, att luras och bedra och svek, el khida. Allah subhanahu wa ta'ala säger walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Att de som besvärar, sårar de troende männen och kvinnorna har dragit på sig en allvarlig lögn och en otrolig stor synd. Yani det är haram i islam att skada, besvära en annan muslim. Och att lura, blåsa och bedra en annan muslim är att såra personen. Vilket gör det till haram. Och författaren nämner här en hadith där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att den som bär vapen mot oss är inte från oss. Den som riktar ett vapen mot oss är inte från oss. Och den som bedrar oss är inte från oss. Berättade av muslim. Och det berättas i en liknande hadith att profeten alaihissalam gick förbi marknaden i Medina. Och han såg en man som sålde rotab, halvfärska dadlar. Så profeten alaihissalam stack in handen i dadlarna. Och på botten av dadlarna så var de geggiga. Alltså de var förstörda. Härskna. Och då så säger profeten alaihissalam, vad är det här för någonting? Ja sahib al-ta'am, du matförsäljare, vad är det här för någonting? Och då säger mannen, de har blivit blöta, de är förstörda av regnet, ja Rasulullah. Och då så säger profeten alaihissalam, varför la du dem då inte högst upp så att folk kan se dem? Den som lurar oss är inte från oss. Och det lades till i en hadith att bedra och att lura är i elden. Samma hadith. Subhanallah. Så här finns det vad? Första meningen. Den som riktar vapen mot oss är inte från oss. Det är haram att rikta vapen mot en muslim. Stor eller liten synd? Ja? Stor eller liten synd att hota en muslim? Även om du inte skadar honom. Stor? Du tar fram en pistol och säger att jag ska döda dig. Men haha, jag ska inte göra det. Stor eller liten synd? Stor. Varför då? Vad är beviset på att det är en stor synd? Någon som vet? Vad är hotet? Lejsa minna, precis. Att det nämns i hadithen, den som gör den här synden, han är inte från oss. Om den här meningen nämns i en synd, då tyder det på att det är en stor synd. Den som gör sig och så, han är inte från oss. Han är bari un min, jag är fri från honom. Men han går inte min väg, han följer inte min väg. Det tyder på att det är en stor synd. Så att rikta vapen mot en muslim är haram. En stor synd. Vad tror ni då om att använda vapnet? Kaos, eller hur? Skada en annan muslim, subhanallah. En oskyldig människa. Och sen den här berättelsen då profeten alaihissalam gick förbi marknaden i Medina. Och det är också ett bevis på att den som är i en ledande position har ett ansvar. Att övervaka vad som sker i samhället, vad som sker inom handel, att rätt varor säljs, att man lever upp till en viss standard, att man inte luras på marknaden och så vidare. Det är viktigt. Jag hörde i vissa muslimska länder, en broder berättade här, de säljer fake medicin. De säljer gammal medicin. De stoppar vatten i insulin, jag vet inte vad, eller hur? Vissa länder hämtar piller, sockerpiller, folk är sjuka och sen de blir ännu sjukare. Subhanallah. Det här måste övervakas. Och den som importerar sånt och säljer sånt ska straffas. Som i Sverige. Om någon säljer fake medicin, vad tror ni händer? Han åtalas, han kommer få betala skadestånd, han kanske hamnar i fängelse och halas, det blir kaos. Måste. Men tyvärr, i vissa länder, halas, de får lite bakshish, de får lite, vad heter det, muta. Jalla, bismillah, vi skriver på pappret, importera och så vidare. Så det är allvarligt, det måste finnas något sånt här organ. Vad som säljs i marknaden. Du vet, i Sverige, vi får inte sälja vissa saker för det är skadligt för hälsan. Det här måste finnas i alla länder. Vi, speciellt, subhanallah, man får inte skada sig som muslim. Du har ett ansvar. Du kan inte tillåta att man säljer cigaretter, att man säljer alkohol, att man säljer lotter, att man säljer gammal mat, dålig mat, skadlig mat och så vidare. Allt det här måste förbjudas. Man har ett ansvar. Alla kullihal, så profeten alaihissalam gick då förbi och subhanallah, det var som att han fick en uppenbarelse. Att Allah sa till honom, stoppa ner handen där. Varför gjorde han annars det? Exakt där det fanns dålig mat. Stoppade han ner handen och upptäckte dessa yani härskna och ruttna dadlar. Och de här färska dadlarna, när de ligger ute för länge, de blir varma och det kommer vatten på dem. De härsknar, de blir alltså ruttna. Så mannen hade lagt dem längst ner. Och du vet, jag vet inte om ni har varit i vissa muslimska länder eller utomlands. De säljer ibland frukt och grönsaker i korgar, i hinkar. Ja, eller du får en hel kartong. Inte som här du köper 2-3 apelsiner, där du köper en kartong apelsiner, eller hur? Så vad gör de för någonting? De lägger de dåliga längst ner. Och de finaste högst upp. Och det här är tyvärr någonting som finns även idag, eller hur? Som han alla. Så mannen hade gjort så, för han vill ju sälja sina dadlar. Men han får inte göra på det här sättet. Och då så säger profeten alaihissalam, lägg dem högst upp. Så folk kan se dem. Och om de vill köpa dåliga dadlar, de får göra det. Det är upp till dem. Kanske de vill göra sylt eller någonting, jag vet inte vad. De får göra det. Men du får inte göra på det här sättet. Eller att man säljer dem separat. De bra för sig själv och de dåliga för sig själv. För när han säljer en hink med dadlar som ser bra ut för 100 kronor. Om folk visste att det som ligger på botten är ruttet, skulle de betala 100 spänn? Nej, de skulle betala kanske 50 spänn max, eller hur? Så att det ändrar på priset. Då luras man. Och sen så sa profeten alaihissalam det här kända uttalandet, men rasharna falaysa minna. Den som lurar oss är inte från oss. Och det här uttalandet, det handlar inte bara om att sälja dadlar. Det här uttalandet är generellt och implementeras på hela islam. Du får aldrig lura en annan muslim. Bedra och lura en annan muslim. Med vad det än må vara. Och vet ni att när ni säljer någonting, att sälja någonting har många regler i islam. Men profeten alaihi salatu wassalam, han sa att om man är ärlig när man säljer någonting, man är ärlig och man klargör vad man säljer, vilka brister varan har, så kommer man att få baraka i sin handel. Men om man ljuger och döljer, så kommer Allah ta bort el-baraka. Även om det ser ut som att du tjänar pengar, Allah kommer ta bort baraka från den här vinsten. Och därför när man säljer någonting måste man klargöra vilka brister som finns. Till exempel, jag vill sälja min mobil. Jag vet att den är vattenskadad. Jättevanligt, eller hur? Men den ser bra ut, den funkar, men den laggar efter ett tag. Kan jag bara sälja den utan att säga det? Jag måste säga det. Den är värd 5000 som ny, men skadan är värd 3000. Jag förlorar 2000, men jag måste ändå säga det. Och det vanligaste exemplet som Ulema nämner är när man säljer en bil. Jag är bilförsäljare här. Ja, det kan vara så mycket fel på bilen, eller hur? Det är så många komponenter och det är rost och det är hit och dit. Man måste berätta det som är, det som kunden vill veta. Det som är vanligt, vad säger man, vanligt, yani, slitage behöver man inte berätta. Att den är smutsig och motorn är smutsig, det är saker som alla vet om. Det behöver inte berätta. Men att den höll på att krascha, att motorn har skurit sig, att den måste byta något som kostar 10 000, det måste du berätta. För det är avgörande för priset. Och sen får personen köpa den för det priset den är värd. Ja. Och vad händer om man inte gör det? Man lurar personen. Du får ingen baraka i dina pengar. Och personen har rent islamiskt rätt att lämna tillbaka bilen. För han blev blåst. Han har rätt att upphäva köpet och lämna tillbaka bilen. För det var något så grovt som du inte berättade. Så han har rätt att då lämna tillbaka bilen. Okay? Men annars om bilen är bra och du har berättat allting. Då behöver du inte gärna ta tillbaka bilen. Utan kallas, handeln är avslutad och han får liksom behålla bilen. Och också här, den som bedrar oss och den som lurar oss är inte från oss. Vi sa att det här gäller allting. Idag, det finns folk som gifter sig. Och de lurar sin partner. Berättar inte grova saker om sig själva som skulle vara avgörande, skulle få personen att avböja. Berättar de inte. Faller det också in under rush att luras? Det gör det. Det är också rush att luras. Det får du inte göra. Eller någon skriver ett äktenskapskontrakt. Jag lovar att göra si och så. Han bara sitter och skojar. Han vet att han kommer inte göra någonting. Är det att luras? Det är att luras. Han vill bara gifta sig. Och sen kallas han. Jag har henne. Du får inte göra så. Eller tvärtom att kvinnan lurar mannen och så vidare. Måste vara ärlig. Och sen. Vad säger ni om en person? Idag det finns många låtsas-sheikher på Facebook, YouTube och så vidare. Som lurar folk i religionen. De är rush i religionen. De berättar inte sanningen om religionen. Undanhåller sanningen för folk. Är det här en form av bedrägeri? Vilket är grövre? Att lura någon med dadlar eller lura någon i religionen? Religionen, det är värre. Så en muslim, alla kulihal, han är vad? Han är sadiq, han är ärlig. Och därför, subhanallah, profeten alaihissalam nämnde att de ärliga affärsmännen, och de är få, kommer vara med siddiqin och shuhada på domedagen. Yani de högsta människor på domedagen. Och han nämnde att det är tujjarum och fujjar. Yani, affärsmän är ofta syndare. Yani folk som bedrar och luras och blåser folk. Så att vara en ärlig affärsman, det är inte lätt. Men det lönar sig i slutändan. Och ni vet ju själv, om du har testat en person, du har business med personen 10 gånger, 20 gånger, han är alltid ärlig. Han ringer och säger, jag fick 2 kronor för mycket. Eller hur? Jag glömde berätta hit och dit. Halas, du litar på personen 100%, eller hur? Du kan fortsätta göra business med honom livet ut. Och det är sådana personer man vill ha. Inte sådana här som luras och blåser. Och vad är det här för muslimer? Så en muslim lurar inte, bedrar inte en annan muslim. Och vi nämnde också i föregående lektion att profeten al-Islam förbjöd från en nejesh. Nejesh betyder att man höjer ett pris på en vara man inte vill ha. Kommer ni ihåg det? Det här att jag ska sälja mobilen och jag kommer överens med min kompis. Vi säger akum. 3 000, vem vill ha den? Och han säger 3 500, han vill inte ha mobilen. Någon säger 3 700, han säger 3 800. Han vill inte ha den, han vill bara hjälpa mig att höja priset. Halal eller haram? Haram. Han luras, han bedrar. Han nämner också en till viktig hadith här. Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: "Man khabbaba zawjatan aw zawjata imri'in aw mamlukahu falaysa minna." Yani den som förstör ens fru, en mans fru för en person eller hans slavinna som man hade, vissa hade förr i tiden, är inte från oss. Taib. Berättad av Abi Dawud. Här nämner profeten alaihissalam ett takhbib, att gå bakom ryggen och förstöra ett förhållande. Och det här är någonting som förekommer, vare sig det är för mannen eller för kvinnan. Att man har ett förhållande och alla har problem, det finns turbulens i alla förhållanden, inga förhållanden är perfekta. Och vissa, vad de gör, de söker råd, de pratar med sina vänner. Och vissa vänner tyvärr är omogna, oerfarna och okunniga i islam. Och vill inte personen väl. Eller vill personen väl, men med sin okunskap ger personen helt felaktiga råd. Och säger, åh syster, du förtjänar någonting bättre. Och stannar inte med honom, och han är dålig. Och hon har inte ens hört andra sidan. Varför mannen blev arg på kvinnan, varför det hamnade tjafs, vad kvinnan har gjort mot mannen. Hon har bara hört en, yani, berättelse, en sida. Och ger domen till sin kompis, för hon gillar sin kompis. Och stackars dig, och stackars syster, och så vidare. Och skilj dig från honom, och du förtjänar någonting bättre, och du har framtiden framför dig, jag vet inte vad. Eller samma sak. En man ger ett dåligt tips till sin broder. Skilj dig från henne, hon är sämst, och du hittar någonting bättre, och så vidare. Och det är inte så man ska rådge folk. Eller för det första, du ska ha en helhetsbild. Okej? Okay. Och grunden är om det är småtjafs, det är lite gärna löjliga saker. Man försöker göra försona mellan parterna. Eller hur? Inte bara skilja sig. Utan försona, det kan finnas barn emellan. Det är en process att gifta sig. Och det är inte heller positivt att skilja sig. Man försöker försona mellan dem. Det är det första man ska göra. Om det inte är kaos. Att den andra parten verkligen är destruktiv. Förödande för den andra. I sin religion och sin dunja och så vidare. En grov misshandlare, grov missbrukare, tar inte religionen på allvar alls och så vidare. Då kan man börja ge seriösa råd. Men jag pratar om det här vardagliga. Att det är tjafs som sker emellan, någon sa något fult ord, någon blev arg. Ni vet, det händer. Ska man då komma och säga skilj dig? Eller gå bakom ryggen och försöka förstöra ett förhållande? Nej. Och vissa gör det här inte ens på grund av att ge råd. De vill bara förstöra mellan folk. Han är så, hon är så, hit och dit. Och bara försöka förstöra mellan dem. Så att den ena skiljer sig från den andra. Liten eller stor synd? Stor synd, varför? Vi sa det tidigare. Leisa minne. Han är inte från oss. Det som gör det här, han är inte från oss. Så muslimer försöker alltid försona. Han försöker lösa problem, eller hur? Rasulh khair. Allah säger att försoning är bättre. Och att försona mellan två människor är bättre än att stå och be på natten, fasta på dagen. Ni vet alla haditherna. Subhanallah. Så det är det man ska eftersträva. Att försona mellan bröder, mellan systrar, mellan par, make, fru och så vidare. Så att gärna saker och ting håller och inte gå och förstöra folks äktenskap. Man vet att det finns folk som är så onda i muslimska länder. Som går till Sahara, till trollkara, magiker, häxor. För att göra såna evil spells. Såna trollformler för att förstöra äktenskap. De avundas och vill separera mellan man och fru. Så går och gör då sihr, tafriqa, för att skilja mellan man och fru. Och det är steget värre än det här som vi talar om. Det är kufr, det tar personen ut ur islam att göra sådana saker. Men voilà, det är sjukt att man hör sådana här saker förekomma i muslimska länder. Ta hjälp av shayatin för att förstöra mellan två muslimer. Vilken ondska. Må Allah vägleda dem. Författaren säger sen kapitlet Tahrim el-Ghadr. Kapitlet att det är haram med el-Ghadr. Och el-Ghadr är att bryta avtal, pakter och löften. El-Ghadr är att bryta avtal, pakter och löften. Och det är motsatsen till el-Wafa. El-Wafa betyder att man håller det man lovar. Man håller det man avtalar. Och det är en troendes egenskap. Allah subhanahu wa ta'ala säger, som författaren här nämner, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Troende, håll era löften, håll era avtal, håll era pakter. En muslimen ingår inte en pakt eller avtal med avsikt av att bryta den, att inte hålla den. Det här är en hycklares egenskap. En muslim gör inte sånt. En muslim håller sina avtal och sina löften och sina pakter. Vi har ju nämnt hadithen tidigare att hycklaren har fyra egenskaper. Författaren nämner här hadithen att hycklaren har fyra egenskaper. Vad är den första egenskapen? Då han talar, ljuger han. Ahsant. Och då han anförtros, sviker han. Då han ingår ett avtal, bryter han. Och då han argumenterar, tjafsar han, yani i onödan. Han vill knäcka den andra även om han har fel. Gärna han överdriver när han tjafsar och argumenterar. Det är en hycklares egenskap. Så det tyder på att det är en stor eller liten synd att bryta avtal. en stor synd. Hyckleri är ingen liten grej, det är allvarligt. Så muslimer håller sina avtal och sina löften. Och här, det kan vara ett avtal på jobbet. Du ingår ett avtal på arbetet. Att du ska göra någonting. Så länge det inte går emot islam, det går inte emot din religion, det är inte så att det tillåter någonting förbjudet, förbjuder någonting tillåtet, då ska du hålla avtal. Hemlighets, sekretess, liknande. Ja, avtal ska hållas. Ett jättevanligt exempel är också här äktenskapsförord. Då man viger sig. Så finns det då något som heter ett äktenskapsförord. Att en av parterna har villkor på den andra. Skriver ett avtal, att vi gifter oss på villkor av att jag ska få fullborda mina studier. På villkor av att jag aldrig ska behöva flytta långt bort från mina föräldrar. På villkor av att jag ska få flytta till ett muslimsland eller liknande. Det är en massa villkor. Då måste man hålla dessa villkor. Eller villkor av att om vi skiljer oss, du skiljer dig från mig, ska du ge mig 100 000 kronor. Och du skriver på det här avtalet. Då måste du hålla det här avtalet. Om du inte gör det, då är du en radir. En person som är bedrägare, en svikare, en lurendrejare, en skojare. Och du kommer att stå till svars på det här på domedagen. Mycket allvarligt. Och tyvärr, vissa ingår sådana här avtal med avsikten av att inte hålla dem. Det fixar sig, det ordnar sig. Och så vidare. Lär. Det är allvarligt. Och tipset är att om du tycker att villkoren är orimliga, diskutera dem innan du gifter dig. Och säg det här orimligt, det här kan jag inte leva upp till, det här blir svårt, vi får försöka och så vidare. Men ingå inte ett avtal som du inte kan hålla. Okej? Och vad händer på domedagen med dessa bedragare och dessa svikare? Profeten alaihi salatu wassalam sa: "Likulli radirin liwa'un yawm al-qiyamah." Varje bedragare kommer att ha en fana på domedagen. Han kommer att stå med en fana och det kommer att säga: "Hadihi radratu fulan." Det här är den här personens bedrägeri. Den fanan representerar hans bedrägeri. Och en annan hadith att han har fanan bakom sig. Ni vet i krig, de bär en fana, det finns en fanbärare. En stor svart flagga eller vit flagga eller liknande. Och ni har säkert sett den ena, han dödas, någon annan tar upp den och så vidare, eller hur? Ja, det tyder på att man ska se personen. Och oftast man kollar på fanan, för den är så stor och ståtlig. Men här har han fanan bakom sig så man ser personen. Yani han är i en skämmig situation här. Han är utskämd och blottad. Att här är en bedragare. Yani alla kollar på honom, han är här. Du ser fanan, rakt under fanan, du ser den här personen. Yani han ska synas och skämmas ut på domedagen. Den som gör såna här skamliga saker. Och sen så sa profeten alaihissalam, och det största sveket är ledarens svek. Om en makthavare bedrar och sviker sitt folk. Det är värre, det är en helt annan skala, det är en helt annan nivå. Du vet som idag i val, när det är val, han lovar 50-11 saker jag ska göra för folket och folket och folket och folket. Sen när han kommer till makten, wala shay, ingenting. Det är radr, han har bedragit folket, han har gett dem luften. Folket, de rustade på honom för att få vissa saker som han lovade. De får ingenting. Han avser inte att ge det till dem, inte att han inte kan. Han avser inte, han struntar i det. Han är radir, han har bedragit sitt folk. Som han alla. Och därför är det väldigt, väldigt mödosamt, ansvarsfullt att vara makthavare i islam. Ingenting man ska önska efter. Önska att bli president eller kung eller amir eller något. Nej. Det är mycket, mycket ansvarsfullt. Man ska hålla sig borta från sånt. Lämna det till andra. Och det är en annan diskussion. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Allah säger: "Det finns tre personer som jag kommer att argumentera med på domedagen. En person som gav någonting med mitt löfte och sen svek. Och den andra personen, någon som tog en fri person och sålde personen som en slav. Och den tredje personen, någon som anlitade någon arbetskraft, personen utförde arbetet och fick sen inte sin lön." Berättade Abel Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala, han är den som kommer att argumentera med varje förtryckare på domedagen. Alla förtryckare kommer att stå inför Allah på domedagen, eller hur? Men dessa tre nämndes specifikt för de är så allvarliga. Och vilken är den första? Det är en person som svär vid Allah att han ska göra någonting. Lova folket och vinner folks förtroende med hans ed att han har svurit vid Allah. Att göra någonting, att ge någonting, att förbjuda någonting. Och folk förlitade sig på honom. Och sen så svek personen. Inte bara han lovade vid Allah. Och sen svek han. Den har missbrukat Allahs namn. Den andra personen är någon som kidnappar någon. Tar någon och säljer personen som slav. Och det här finns också tyvärr vissa som gör. Allah musta'an. De tar någon, kidnappar någon och säljer dem som slav. Det fanns en sahabi som blev behandlad så här. Någon som minns vilken det var? Innan sahabi, det fanns en profet. En profet som råkade ut för detta. Vilken profet? Ja. Yusuf alayhi salatu wassalam. Eller hur? De hittar honom i en brunn. Ett litet barn har inte gjort någonting. Alltså säljer honom som slav. Vilken profet? Någon som minns? Blev såld som slav fast han inte var slav. Då han var ute och sökte efter sanningen. Nej, Salman al-Farisi, precis. Salman al-Farisi var på sin resa då han sökte efter sanningen. Och på väg till Medina så träffade han en grupp med människor. Som han frågade, kan jag få skjuts till Medina? Han betalade pengar. Sen de kidnappade honom och sålde honom som slav. Subhanallah. Men han hamnade i Medina och sen mashallah man köpte honom fri. Och alhamdulillah. En väldigt vacker berättelse. Berättelsen om Salman al-Farisi. Och den finns på islam.nu för de som inte har hört den. En hel föreläsning som berättar om han berättar om sig själv, hur han sökte efter sanningen. Bland de bästa berättelser. Och sen den sista personen, någon som anlitar någon, hyr arbetskraft och sen inte ger personen dess lön. Och det här tyvärr är något man också hör om i vissa muslimska länder. Och även här har jag hört folk som hamnar i arbete, ibland är ofta svart ni vet, och sen utför de massa arbete och de får ingen lön. Eller de får en skamlön. Han jobbar dag och natt och sen han får 4-5 tusen efter en månad i handen. Det här är haram. Att bedra folk på det här sättet. Att lura folk på detta sätt. Eller att inte ge dem någonting alls. Det får man absolut inte göra. Som han alla. Utan till och med så sa profeten alaihissalam, ge dem lönen innan svetten har torkat. Om du anställer någon. Men så var det förr i tiden. Du hämtar någon marknaden, han jobbar för dig hela dagen. I slutet på dagen, varsågod, här är din lön. Det är inte ett måste. Idag vi har ju i slutet på månaden, det är enligt överenskommelse. Men, yani, det är en rekommendation så som det var förr i tiden. Yani, så fort som möjligt. Låt han inte vänta, sitta och vänta på att få betalt. Låt han få betalt och sen gå hem. Vi tar ett till kort kapitel. Det är bara en ayah och en hadith. Kapitlet att det är förbjudet med elmen. Elmen betyder att man påminner folk om det goda man har gjort. Allah subhanahu wa ta'ala säger, ya ayyuhal ladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Troende, upphäv inte, nollställ inte er belöning i sadaqa med att påminna folk om era välgärningar eller att såra folk. Exempel här, ni ska förstå vad elmen betyder. Ni vet att islam uppmanar till att ge sadaqa, eller hur? Att hjälpa fattiga, almosa. Du ser en fattig på gatan, du ger han 10 spänn, du ger han 100 spänn, du ger han en påse bröd eller någonting. Det är sadaqa, eller hur? Tayyip, vad är din avsikt när du ger sadaqa? Ja, shabab. Ja? För Allahs skull? Får vi ha någon annan avsikt? Ingen?
Kanske.
Nej, det finns ingen kanske. Du får inte ha någon annan avsikt. La nuridu minkum jazaan wala shukura innama nut'imukum liwajhi Allah. La nuridu wa ma nuridu. La nuridu. Vi vill varken, vi matar er för Allahs skull, vi vill varken ha tack eller belöning av er. Som Allah säger. Yani innama nut'imukum liwajhi Allah. Vi matar dem för Allahs skull. Vi vill inte ha någonting världsligt av personen. Vi vill inte ha någonting tillbaka. Vi ger inte sadaqa ömsesidigt. Att vi ger sadaqa för att vinna, för att få gentjänster av de fattiga. Till och med ulema nämner, du ska inte ens be personen göra dua för dig. Du går och ger personen sadaqa, säg inte gör dua för mig. För då är det inte villkorslöst. Det ska vara helt villkorslöst. Varsågod. Sen om personen gör dua för dig, han gör dig en gentjänst, Det är en annan femma. Men du kräver ingenting. Men vad är då al-man för någonting? Al-man är att du hjälper en person. Du ger en person sadaqa. Och det kan vara vanligt att det är en släkting till exempel. Du skickar pengar varje månad till hemlandet. Och sen gör den här släktingen någonting taskigt. Ja, det händer. Man har hört massa berättelser. Och då kommer du och säger: jag har hjälpt dig så många år. Du har fått så mycket pengar. Ska du inte visa tacksamhet? Eller ska jag inte ha rätt att få si och så? Ska du inte hjälpa mig med si och så? Jag som har gjort så mycket för dig. Du får inte säga så. Om personen är taskig, dålig, otacksam. Kallas. Du har ändå din fulla belöning, eller hur? Det minskar inte din belöning. Men när du säger sådär, du förlorar hela din belöning. Noll hasanat. Att du vill ha gentjänster. Men jag har gjort för dig, nu ska du göra för mig. Eller? Det finns inte. Det finns, du kan be personen om en tjänst, men du får inte nämna din sadaqa. Som att du har någon hack över personen. Du får inte använda det som ett medel för att få någonting tillbaka. Förstår du? Och gör man det, kallas, då nollställer man sin sadaqa. Och är det att man sårar personen. Typ, vem är du? Du var fattig, jag tog hand om dig, du fick pengar hela livet och nu du ska komma och tro du är någonting. Lär. Du får inte använda sådana ord. Du får inte såra personen. Respekt, kärlek, rahma mot folk, eller hur? Och du ger dem för Allahs skull. Och hadithen som författaren nämner berättas från Abu Dharr radiyallahu anhu, där profeten alaihissalam säger att det finns tre personer som Allah inte kommer att tala med på domedagen. Allah kommer inte att se åt dem och han kommer inte att rena dem, och de har ett hårt straff. Subhanallah, fyra saker. Eller nej, Allah kommer inte att se åt deras håll på domedagen. Det är inte värt att kolla på. Allah kommer inte rena dem och Allah kommer inte tala till dem och de har ett hårt straff. Och så repeterade profeten sallallahu alaihi wasallam detta tre gånger. Och då säger Abu Dharr: vilka förlorare, vilka är de, ya Rasulullah? Och då säger profeten alaihi wasallam: al-musbil wal-mannal wal-munfiq sil'atu bil-halif al-kadhiba. Det är tre personer. Al-musbil, den mannen som har sina kläder släpandes. Al-mannan, den som påminner folk om deras sadaqa. Wal-munfiq, och den som höjer priset på sin vara med falska eder. Tre personer. Så här nämndes då den första, al-musbil. Och författaren säger den som, det betyder den som har sina kläder under anklarna av högmod. Det här kallas för al-isbal i islam. Att en man har sina kläder under anklarna, vare sig det är byxor eller thob eller izar, det är isbal. Och det är haram. Okej? Och sen finns det ikhtilaf om det görs med eller utan högmod. Men alla lärda är överens att om det görs med högmod så är det haram. Och det är från de stora synderna. Okej? Men det nämns i vissa hadither att al-isbal är högmod. Så att man ska undvika det. Okej? Och som tror jag Omar som sa, eller hadith, ta upp din izar för det är renare och det behåller dina kläder längre. Du vet, om dina byxor släpar i marken, vad händer? De blir slitna, smutsiga, eller hur? Men har de lite högre upp, 2-3 centimeter, annars, vad skadar det? Har ni sett det? Har blivit mode nu också. Alla har korta byxor. Vi bryr oss inte om mode. Voilà, om det blir mode nästa år att ha sina byxor över skorna, vi bryr oss inte. Vi ska ha byxorna högre upp, över anklarna. Eller vid anklarna, men inte under anklarna. Och har man dem under så är det isbal. Och det är inte tillåtet i islam. Men får kvinnor göra isbal? Får kvinnor ha sina kläder ner till marken? Ja, det får de. Och det är till och med rekommenderat, som det har nämnts i haditherna. Kvinnor får inte visa fötterna utomhus. Fötterna är från kvinnornas aura. Ja, det är många som inte vet det. Kvinnan är aura. Kvinnan ska täcka sig. Och det enda hon får visa ut är ansiktet och händerna. Det finns olika åsikter, men fötterna ska hon inte visa. Och det är därför ibland man ser vissa på sommaren, de har korta kläder, barfota och så vidare. Det är fel. Och samma sak när hon ber, hon ska också täcka fötterna. Så kvinnans fötter är aura och ska täckas. Okej? Okay? Den andra personen som Allah inte kommer att tala med och se åt på domedagen är al-mannan. Den här personen som påminner om sin sadaqa. Och den tredje personen är en person som svär vid Allah. Han ska sälja någonting och säger: wallahi, den här kommer från Tyskland. Den här är asli, den är original. Den är oöppnad och den är hit och dit. Och den har en autograf av den här kändisen, jag vet inte vad. Han kommer med 50-11, en bra argument för att köpa den. Men han bara ljuger. Och säger wallahi billahi tallahi och så vidare. Och den är värd 10 000 kronor. Ja? Och personen köper den baserat på att han svär vid Allah. Det är mycket, mycket allvarligt. Han har missbrukat Allahs namn. Och han har ljugit. Och det här är också något som tar bort din baraka. Och därför ibland wallahi, är det helt onödigt. Jag vet inte om jag har varit i vissa muslimska länder. Du går in i souk för att köpa någonting. Äpplen eller någonting. Han svär vid Allah. Wallahi, de är hit och dit. Wallahi, de är... Det är onödigt. Svär inte vid Allah. När du säljer någonting, undvik. Om det inte är ett måste. Det finns någon... Eller du säger, wallahi, den original. Wallahi, den äkta. Vill att personen verkligen ska säga det. Det är en annan sak. Men att personen själv tar initiativet och svär vid Allah i onödan. La. Det är inte tillåtet. Okej? Okay? Så här är tre saker som man ska akta sig för. Och inshallah vi avrundar där. Och om någon har någon fråga så kan ni ta den. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mycket bra fråga. Får man begära överpriser på saker som är sällsynta? Saker som inte finns på marknaden. Till exempel han importerar en bil. Det finns bara en sån i Sverige. Får han då ta överpriser för den? Ja, det får du. Det du inte får ta överpriser på, det är saker som folk är i behov av. Till exempel om det nu blir hungersnöd i Sverige. Och du sitter på ett helt lager med mjöl. Och alla behöver mjöl. Och mjöl kostar 10 kronor kilo. Men du ser... Det kostar 200 kronor kilot. Det är haram. För du skadar folk, förstår du? Eller du har en brunn med vatten när det torkar. Och du säger en liter vatten, 100 spänn. Ja? Folk svälter och du ska säga så här. Nej, du får inte göra så. Det är haram, det är inte tillåtet. Men att du har något sällsynt, du har en klocka som ingen annan har. Det är ett samlarvärde. Personen vet. Han kollar på världspriset. Han vet att den här bilen är värd 3 miljoner. Du får sälja den för 3 miljoner. Det är en helt annan sak. Jättebra fråga. Får man bedra icke-muslimer? Absolut inte. Man får inte bedra någon. Men rasharna, man får inte luras och bedra någon. En muslim ska ha amana. Ja, man ska ha amana. Och Allah klandrar i surat al-Ala Imran Ahlul Kitab. Intamanhu biqintar. Om du ger dem en stor summa pengar, han behåller den. Men dinar. La yuaddihi ilayk. Han kommer inte ge tillbaka den, liten pengar. Och vad är hans hujja? Laysa alayna fil ummiyina sabil. Han säger, vi behöver inte ge araberna någonting. Ja, de är araber, vi kan blåsa dem. Vi får inte blåsa varandra, men vi får blåsa dem. Det är exakt samma argument. Ja, vi muslimer vi får inte blåsa varandra, men vi får blåsa kuffar. Det är inte sant. Vi får inte lura någon. Profeten alaihissalam var sadiq al-amin. Den ärliga, den pålitliga. Han stal aldrig, lurades aldrig, bedrog aldrig. Och han var den ärligaste människan. Och det är så muslimen ska vara. Och det är så vi kommer att ge en bra bild av islam. Inte att vi sitter och fuskar och tar bidrag och sjukskriver oss och jobbar svart och lurar folk. Och det är knas, eller hur? Subhanallah. Det är skämmigt, det är skamligt. Att man inte kan. Nej, det är inte samma sak. Till exempel, broder frågar om man ingår ett avtal och sen inte kan fullfölja avtalet. Man kan inte leva upp till det. Till exempel, du gör ett affärsavtal. Jag ska jobba 50% i företaget. Sen blir du sjuk. Du kan inte jobba 50%. Det är klart du inte får synd på det. Du avsåg att jobba 50% när du skrev avtalet. Men sen kom det upp en udhur, en ursäkt. Då är det ursäktat. Och då får du kanske göra ett nytt avtal. Och personen får ha överseende med det. Samma sak i äktenskapskontrakt och liknande. Att man kanske får omförhandla eller omskriva dem baserat på situationen. Liksom. Saker och ting förändras. Förstår du? Alun Hassan. Brodern frågar här om det som kallas för en neder på arabiska. En neder betyder att han säger till exempel Allah, om du ger mig någonting Alla om du ger mig en fru, jag ska fasta en månad. Alla om du ger mig en fru, jag ska betala 10 000 i sadaqa, till exempel. Det kallas för neder. Du har gjort ett löfte till Allah. Är det halal eller haram? Det är makruh. Det är ogillat. Profeten alaihissalam ogillade neder och han sa innehu la ya'ti bi khair. La ya'ti bi khair. Innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Det tar bara fram saker från de som är snåla. Istället gifte och i tacksamhet till Allah fasta en månad. Sätt inte det här som villkor. Och hadithen säger det ändrar inte på ödet. Det är inte så att du fick en fru för att du sa till Allah, om jag får en fru ska jag fasta en månad. Nej. Utan be Allah, säg Allah, ge mig en fru. Och sen kan du göra vad som helst i tacksamhet. Men sätt inte som någon sån här, vad säger man, inte utpressning, men att du vill sätta press på Allah. Att om du gör någonting för mig, jag gör någonting för dig. Nej, det är fel. Utan det är bara snåla personer som gör så. Och tyvärr, vissa jahla gör så. Ja Allah, om du gör mig frisk eller min mamma frisk, jag ska göra si och så. Du behöver inte göra såna här saker. Och vissa tror att personen inte blir frisk om man inte gör så. Du måste göra så. Och det är fel. Det är till och med makro, det är ogillat att göra neder. Men, walal, om du har gjort det, du måste hålla det. Wayufuna bin neder. Allah säger att de håller sina neder. Har man gjort en sån här neder, så länge den är halal och den är inom din möjlighet, så måste du uppfylla den. Inshallah. Jalla, vi avrundar och... Gå till moskén. Kom privat, inshallah. Assalamu alaikum. Nej, nej. Att... Lala, precis. Profeten Ali Sattusson brukade sitta och kissa. Men det finns en hadith att han stod och kissade. Det var på som en soptipp eller någonting. Men då så säger de ulema, man är säker på att inte skvätter tillbaka. Som en toalett går ner. Vissa toaletter är äckliga, offentliga toaletter. Man kan inte sitta på dem. Men om det skvätter, som kissar på en vägg och det skvätter på kläderna, det du får inte göra det. Men om man skyddar sig från det här urinet, det är okej. Okay. Men det är sunna att sitta.
Jag har en fråga om du kan ställa.
Ja, jag kom.
Min fråga är...